Ska vi se. Ja, den är på. Vad bra. Jag satte på den innan. Jag var så rädd ni skulle höra hur falskt jag sjöng. Men då vad bra att jag var tyst. Anna-Karin heter jag. Jag kommer inte från Donsö som det lät, utan jag kommer ifrån Norrköping från början. Och det är nästan svårt att säga det utan att det hörs. Norrköping kommer jag ifrån. Och ni vet ju såklart vem Karin Åkesson är. Och hon var min ungdomspastor när jag växte upp. Så hon har varit en otroligt viktig person för mig. Hon är kanske en av anledningarna till att jag står här nu med en sån här krage runt halsen. Så är det. Och jag bor på Donsö just nu, där jag jobbar som ungdomspastor. Och där bor jag med min man som heter Andreas och vår son som är 2 år heter Olle. Och förutom att vara ungdomspastor, som för övrigt är en av de bästa grejerna man kan vara, så reser jag lite och gör lite sån här turer och predikar lite här och var. Och Oskar som är pastor där, han var faktiskt min företrädare. Så det känns stort att han kallar hit mig och låter mig få predika här. Jag följer hans fotspår helt enkelt. Känns bra. Väldigt roligt att vara här. Jag ska idag tala om bön. Och det är också svårt att säga utan att det hörs var det kommer ifrån. Bön. Vi är ju bedjande varelser. Jag tror att vi är det vare sig vi vill eller inte. Vi människor, vi har ett behov av att sträcka oss mot någonting som är större än oss själva. Både i stunder av tacksamhet, till exempel när vi ser ett nyfött barn, eller nu när våren kommer så tänker man ju bara, wow, herregud, det händer igen liksom. Tack. Men också tror jag att vi har ett inneboende behov av att faktiskt be om hjälp, att i stunder av svårigheter och kris och nöd sträcka oss efter någonting som är större än de omständigheter vi ser omkring oss. Vi är som människor skapade till Guds avbild, bedjande människor. Så är det bara. Men trots det, så vet inte, men jag upplever ändå att det här med bönelivet är någonting som är ofta en orsak till dåligt samvete. Det är så många gånger man känner bara, åh, jag önskar att jag kunde få till det här med bönelivet ännu mer. Varför? Jag vet ju att jag behöver det. Jag vet ju att saker blir bättre. Jag vet ju att jag vill att Gud ska bli en större del av mitt liv. Men ändå så är det så svårt att få till det här med tiden för Gud, att läsa Bibeln och att be. Jag tror det är fler med mig som känner dåligt samvete över det. Varför ber vi inte mer? Och vi kan ofta höra det också i kyrkan. Ja, ni vet, det skulle hända så mycket mer om vi bad lite till. Och det tror jag förvisligen är sant. Och därför är det svårt att prata om bön utan att man på något sätt kanske får ett dåligt samvete. Men jag vill lyfta bönen idag och säga att du ber nog mer än vad du tror att du gör. Och jag skulle önska att du idag fick känna att du fick en ny start i ditt böneliv när vi ser hur Jesus lär oss att be. För bön är ju, som ni säkert vet, det är ett samtal med Gud. Alltså Jesus säger ju det, att det handlar inte om tider och platser och stunder, att rabbla tomma ord. Det finns ingenting som vi ska bevisa för andra eller ens kan visa upp för andra när det kommer till bön. Utan bön är ju det som förutsätter att jag kan leva i relation med Gud. Precis som det är med alla andra relationer, att om vi inte talar med varandra så är det väldigt svårt att lära känna varandra. Om vi inte spenderar tid ihop, om vi inte säger hur vi mår och hur vi känner och vad vi tänker, så är det ju väldigt svårt att fördjupa en relation. Och så är det också med Gud. En munk som heter... ja, broder Lorenz heter han, en karmelitmunk. Han har sagt så här, att den heligaste och vanligaste och nödvändigaste övningen i det andliga livet är att leva i Guds närvaro. Det är att glädja sig över hans gudomliga sällskap och att göra det till en vana att leva med honom. Att göra det till en vana att leva med honom. Och det kan ju låta väldigt enkelt. Om man tänker, kanske lätt för han som var en munk och inte gjorde annat än att be. Och för dig som också har småbarn så vet du säkert att det är inte så lätt att få den här tiden själv. Och när du väl har den så vill du bara sova. Hur kan vi lära oss att umgås med Gud, som vi ibland säger? Hur kan vi lära oss att spendera tid med honom på ett sätt så att det ger inflytande i våra liv? Och jag tror att det var det här som lärjungarna såg när de kommer till Jesus i det här tillfället. Jag ska läsa om i Lukas 11. Att de såg att Jesus hade den här relationen med Gud. Han hade någonting som gjorde att han kunde verka och leva på det sätt han gjorde. Att han kunde se på människor med kärlek. Att han kunde undervisa. Att han kunde utföra kraft och under. Det fanns någonting hos honom. En kraft. En speciell närvaro som kom utifrån hans gudsrelation. Hans relation med Gud själv. Och här går vi in i texten och jag vill läsa ifrån Lukas 11 som är föreslaget som dagens text. Och ja, där kommer den ut på bra. Annars kan man läsa i sin bibel eller i sin telefon, vart man nu har den. Men jag börjar här. Det är ifrån Lukas 11. En gång hade Jesus stannat på ett ställe för att be. Och när han slutade sa en av hans lärjungar till honom: Herre, lär oss att be. Liksom Johannes lärde sina lärjungar. Och då sa han till dem: När ni ber ska ni säga: Fader, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Ge oss var dag vårt bröd för dagen som kommer. Och förlåt oss våra synder. Till också vi förlåter var och en som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning. Jag tycker det är intressant att när lärjungarna frågar Jesus om hur de ska be, så kommer han inte med någon instruktion och säger så här: okej, du ska sätta dig i ett stilla rum och du ska tända ett ljus och du ska knäppa dina händer och du ska blunda och se riktigt, riktigt from ut. Inget utav detta. Utan när de frågar Jesus: lär oss att be, hur ska vi be? Så öppnar han liksom upp bilden av Gud för dem. Han proklamerar liksom Guds rike och säger: det här är den ni ber till. Det här är varför ni ska be. Och han säger också: det här är varför det är så svårt att be. I den här bönen som Jesus lär oss så kan vi ju se de här tre sakerna. Vem är det vi ber till? Varför ska vi be? Och varför är det så svårt att be? Och jag vill tala utifrån de punkterna idag. Alltså Jesus säger: vår fader, du som är i himlen. Alltså han vänder sig till liksom himmelens och jordens skapare och bara tackar Gud för att han är den han är. Och han är inte bara den här stora guden som vi kan ana liksom i våren och allt det här mäktiga, utan han är också fadern. Både den som är skaparen men också den som är nära. En fader, en pappa som man kan ha en relation till. Och för de lärjungar som hörde det här, att han benämnde Gud som en fader, det kanske inte vi tycker är så kontroversiellt liksom. Men för de här lärjungarna var det otroligt stort att han kunde kalla Gud, den som är helig, den som är stor, den som är mäktig, för en pappa. En pappa, en far på den här tiden var ju den som var liksom familjens överhuvud. Den som upprätthöll liksom ekonomin och stabiliteten och tryggheten i familjen. Och han liksom visar här nu att det är den guden vi kommer inför. Den som är vår försörjare. Den som är familjens liksom trygghet. Den som är vår stabilitet. Och så säger han vidare. Och jag tar det här ifrån den bön som vi har lärt oss, som vi heter vår fader. När han säger: låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder. Liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Här kommer liksom själva kärnan i den här bönen som bes av tusentals, tusentals varje dag. Låt ditt rike komma. Och här visar Jesus hur det ser ut. Alltså att det här riket som vi talar om, riket som byggs upp av bönen, det är inte bara någonting som sker mellan mig och Gud, utan det är någonting som handlar om oss. När vi ber så gör vi inte det bara för att vi ska ha det mysigt tillsammans med Gud. Utan vi gör det för att Guds inflytande även ska finnas i de relationer vi har runt omkring oss. Det är där som Guds rike visar sig. Vi ber om att Guds inflytande ska få växa i våra liv. Och när vi talar om det här så kan man lätt få lite svindel, tycker jag. Och framförallt prestationsångest, och tänka bara, herregud, liksom, det finns så mycket som vi önskar såg annorlunda ut när vi tänker på vem Gud är och hur den här världen ser ut. Att man lätt får prestationsångest, tänka, hur ska vi liksom bekämpa all fattigdom? Hur ska vi göra så att liksom alla får det bröd man behöver för dagen? Fred, helande, upprättelse, allt det här som är Guds rike. Hur kan det få bli en verklighet i våra liv? Men här visar Jesus att det inte bara handlar om de här stora visionerna för Guds rike. Utan han säger, ge oss idag det bröd vi behöver. Alltså här, i de relationer vi lever nära, börjar Guds rike. I mig, i din familj. Och jag hörde om ett gäng familjer som levde i en förort, småbarnsfamiljer. Och de bestämde sig för att göra ett slags gemenskapsexperiment. Lite på uppmaningen av detta, att hur kan Guds rike få bli synligt i våra liv? Och de började med att dela trädgårdsredskap. Alltså de insåg att det var ganska onödigt att de hade 5 gräsklippare när de kunde turas om och klippa gräset olika dagar i veckan. Och så fortsatte det, de provade, ja, men vi kanske kan ha 2 tvättmaskiner istället för 5. Vi kanske kan testa, och ja, vi kan hjälpas åt och vara barnvakt åt varandra. Liksom. Vi kanske kan dela upp det här med middagsrutinerna lite grann så det blir lite enklare för oss. Vi kan turas om och laga mat några gånger i veckan. Och så här fortsatte det liksom. De testade sig fram och såg, ja men det här kan vi faktiskt göra tillsammans. Och det här skulle vi också kunna dela på. Vi kanske kan ha 2 bilar istället för 5. Och hela den här grejen slutade med att de hamnade på första sidan i en tidning. Och han som blev intervjuad sa så här att, ja men det här är helt konstigt att många tycker att det här är så revolutionerande. Vi såg det bara som helt logiskt att vi hjälps åt istället för att kämpa på egen hand. Och här tänker jag, det är ett exempel för hur Guds rike kan bli synligt i våra liv. Vår fader. När vi kommer till Gud så kommer vi till vår fader, inte min Gud. Det är inte bara jag och Jesus, utan det är vi och Jesus. Och hur kan det få se ut i våra liv? Ge oss idag det bröd vi behöver för dagen, säger vi. Och när jag tänker på just det här ordet behöver, så kan jag komma på enormt mycket grejer jag behöver. De gånger jag fyller år på året, ja det är bara en gång, när jag fyller år, eller när det är till exempel julafton, så får min man alltid en jättelång önskelista från mig. Jag är materialist, jag älskar fina saker. Jag älskar kläder, jag älskar alla såna här grejer. Jag har så mycket behov, så ni vet inte. Och jag tänker mig att i det här att förstå att, ja men, kanske börja be att Gud ska ge mig det jag behöver. Och det kanske inte är så här mycket som jag tror att det är. För det finns så många som vill få mig att tro att jag behöver alla de här sakerna. Fast jag vet att jag inte behöver en GPS-klocka för att kunna liksom springa lite bättre. Det finns massa saker som gör att vi tror att vi behöver mer än bröd för dagen. Guds rike handlar om generositet och att dela. Men vi vet ju såklart att när vi börjar testa med såna här experiment, att leva närmare människor och dela på saker, så är det ju faktiskt inte helt friktionsfritt. Man kanske börjar bråka om vems tur det är att klippa gräset. Eller vems tur det var att faktiskt använda tvättmaskinen eller laga middag. John Ortberg har skrivit en bok som heter Alla är normala tills man lär känna dem. Och det är faktiskt en väldigt bra sanning, för så är det. Och därför står ju också det här att förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Alltså vi måste öva oss i att leva i försoning, att ge och ta. Och det är kanske en del av risken i när vi ber om att Guds rike ska få bli synligt i våra liv. Det kanske kostar någonting. Det kanske kräver någonting av oss. Men det står kring lärjungarna och kring den första församlingen gång på gång, se hur de älskar varandra. Och det finns många exempel på hur det skulle kunna se ut. Jag hörde om en präst på Gotland som nu i den här flyktingkatastrofen som var under hösten insåg liksom att men jag bor ju i ett hus med 7 rum och jag använder 2. Alltså jag kan öppna upp. Och så fick man se ett filmklipp då från hans hem där det var en hel familj som bodde där och de lagade mat och de styrde. Och den här reporten som kom in, han var helt liksom bestört för han fick inte komma därifrån utan att få en bit mat liksom. Det finns olika sätt att visa att Guds rike är här. Ge oss idag det bröd vi behöver. Men det är inte enkelt. Och det är inte enkelt att be den bönen. Och därför kommer resten så här. Utsätt oss inte för frestelser. Utan rädda oss från det onda. Ditt är riket. Din är makten och äran i evighet. Jag tror att Jesus lär oss den här bönen. Och just de här orden för att han visste precis vad det var att bli frestad. Han hade själv blivit det. Precis innan han ska gå in i den kallelse som Gud har gett honom så blir han själv prövad på samma sätt som vi blir prövade varje dag. Att använda sina resurser för egen vinning. Att ta makten, att ta den lätta vägen ut. Jesus visste att det var svårt att göra Guds vilja. Han kämpade liksom samma kamp som vi. För vad är det onda egentligen? Rädda oss från det onda, säger han. Hur ser det ut? Vilka är våra största hot? En kille som är uppvuxen på Donse, han valde att bo i förorten med sin familj för att bygga församling där. Och det var många i hans familj som ifrågasatte det här valet och sa, men du som är uppvuxen på en sån här trygg och fin och vacker plats, varför väljer du att bo i ett miljonkomplex liksom? Är du inte rädd för all brottslighet och kriminalitet och all gängbildning, allt som liksom finns i de här förorterna? Och då sa han så här att, och frågan är, vad är det jag ska vara rädd för? Jesus har sagt, sa han, att man inte ska vara rädd för det som kan döda kroppen utan snarare rädd för det som kan döda själen. Och han sa, jag är mycket mer rädd för gallerierna och de här stormarknaderna. Jag är mycket mer rädd, sa han, för att jag ska bli likgiltig, girig och apatisk i min bekvämlighet. Jag är mycket mer rädd för de här makterna som har sån kraft över mitt liv, sa han. Det finns ingenting att vara rädd för mer än att det som ska döda själen, sa han. Rädda oss från det onda. Men det finns såklart många saker som gör att det kan vara svårt att be. Kanske kan det vara en besvikelse på Gud. Det finns uteblivna bönesvar. Sånt som inte blev som vi hade tänkt, sånt som vi hade bett om. Sånt som vi tänkte, ja men det här måste väl ändå Gud vilja. Att en människa ska bli frisk. Att en situation ska bli hel. Men här visar Jesus att man trots det kan be att hans rike ska få komma. Och ändå få öppna sig till att bekänna att Gud är större än det vi kan förstå. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Och jag tror att det är så med Gud som det är med alla relationer. Att det kommer i tider av kriser. Det kommer finnas tider då vi upplever motstånd. Och där vi inte känner igen Gud på det sätt vi kände honom förut. Det är rätt naturligt. Och jag träffar många ungdomar som undrar liksom, varför känns det inte så som det gjorde när jag var 14? Alltså Gud svarar inte på samma sätt längre. Har han glömt mig? Men Jesus visar att det finns en väg igenom den här relationskrisen. Och kanske behöver du då gå in i att börja be på ett nytt sätt. Kanske sluta be om det du behöver och istället öppna det för att Gud ska visa sig vem han är. Kanske är han mycket större än dina behov. Och kanske vill han överraska dig på ett helt nytt sätt. Och framför allt så tänker jag att den här bönen kan lära oss att vi kan vandra tillsammans med andra som har bett den här bönen i många hundra år. Och att vi kan hitta vägledning i varandra. Det finns många andra som har gått före, som har varit bedjare och som är bedjare. Och så kan visa oss en väg igenom den här relationskrisen. För en kris är alltid en förutsättning för en mognad. Och att vi kan upptäcka någonting nytt om Gud som vi inte har sett förut. Och sen tror jag också att en grej som kan göra att bönelivet blir lite bättre, eller ja, bättre men kanske lite mer spännande, det är att utsätta sig för situationer då vi måste be. Alltså helt ärligt talat, i min vardag, det är ganska många situationer där saker bara rullar på. Ni vet, man går till jobbet, man lämnar på dagis, man lagar mat. Mycket är i sin ordning och jag har inte så ofta så jättestort behov att liksom krisaktigt be Gud om hjälp mer än när man har sömnbrist kanske. Men i höstas så var jag och min familj på en lärjungaskola som heter Apostlagärningarna 29. Ni känner säkert till den, men det är en lärjungaskola som finns i vår kyrka mellan länder. Och vi var där för första gången för att göra den här skolan tillsammans med våra bröder och systrar i Kina. Och jag kan säga att jag aldrig bett så mycket i hela mitt liv. Och det var inte för att jag var en frommare människa eller för att jag hade ett perfekt böneliv, utan jag kände så många gånger bara, herregud, jag vet inte hur jag ska ta mig ur den här situationen. Det var så många gånger jag upplevde bara, Gud, du måste visa oss en väg igenom. Jag förstår inte språket. Jag vet inte vad den här maten innehåller. Jag vet inte vem som just tog hand om min son. Var tog han vägen? Alltså många praktiska saker i vår vardag där vi tog en risk. Och där fick jag komma närmare Gud, för jag upplevde bara, Jesus, jag behöver dig i mitt liv. Och man behöver inte åka till Kina för att få ett bättre böneliv. Det är inte det jag säger. Men jag tror att vi kan utsätta oss för risker i vår vardag så att vi faktiskt får uppleva att Gud kan förse oss med ny kraft och inspiration. Kanske våga göra de här sakerna vi egentligen skulle vilja. Kanske våga möta och tala med våran granne. Kanske våga gå in i en ny uppgift, i en sak jag inte är så trygg i, en sak jag inte är så himla säker på att jag kan, för att faktiskt där få uppleva att Gud förser, att han vill besvara min längtan. När vi ska be med våra konfirmander, och vi skulle göra det nu i början av året, så var det en kille som bara, okej, nu ska vi be. Säg vad ni vill ha. Och det är i och för sig ett fint sätt att närma sig Gud. Jag menar, han har en ganska självklar syn på att Gud ska ge det vi vill ha. Men Gud är inte någon slags liksom, kosmisk bingolottomaskin. Liksom. Jag tror att det jag har förkämpat med det här året, att lära mina konfirmander att närma sig Gud, inte utifrån vad vi önskar, utan mer utifrån vem han är. Att han är vår fader, att han vet vad vi behöver innan vi ens har bett om det. Och här tror jag ligger en stor nyckel, liksom att som Paulus säger, att be med rop utan ord. Att vi kan lita på att Gud känner vår längtan. Så, till sist några råd när det gäller bön. Det första är att släppa alla krav på tid och plats och hur det ska se ut. Den tid du får, var nöjd med den och tro på att den är god nog. När du är på väg någonstans, när du sitter på bussen, när du är faktiskt på toaletten eller var som helst du får tid, var nöjd med den tid och tacka för den tid du får med Gud. Släpp alla krav för hur det borde se ut eller hur du kanske egentligen skulle vilja att det såg ut. Och det andra är att faktiskt våga vara ärlig när du ber. Gud tål att höra dina önskningar och dina känslor. Och du kan till och med vara arg och besviken när du kommer till Gud. Men för Guds skull, tala om det för han. Säg som det är. Be till Gud så ärligt du vågar. Och det sista är att inte ge upp. Att våga be en gång till fast att du kanske inte har fått det svar du önskar. Våga gå in i en relation fast du kanske känner motstånd och du har blivit besviken förut. Jesus ger vidare en liknelse i den här berättelsen. Och jag läser vidare där han säger, han sa till dem: tänk er att någon av er går in till en vän mitt i natten och säger: käre vän, låna mig 3 bröd. En god vän som är på resa har kommit hem till mig och jag har ingenting att bjuda på. Då kanske han där inne säger: lämna mig i fred, dörren är redan låst, du har barnen hos mig i sängen. Jag kan inte stiga upp och ge dig något. Men jag säger er, även om han inte stiger upp och ger honom något för vänskaps skull, så gör han det därför att den andra är så påträngande. Och han ger honom allt vad han behöver. Och därför säger jag er, be så ska ni få, sök så ska ni finna, bulta så ska dörren öppnas. Till den som ber han får, och den som söker han finner. Och för den som bultar ska dörren öppnas. Finns det någon far ibland er som ger sin son en orm när han ber om en fisk? Eller ger honom en skorpion när han ber om ett ägg? Om nu redan ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, ska inte då fadern i himlen ge helig ande åt dem som ber honom? Alltså den här berättelsen finns här för att berätta för oss att Gud ger det vi behöver. Att om vi är så påträngande som den här vännen som kommer till sin kompis mitt i natten, så kommer Gud att ge oss det vi vill ha. Och den här berättelsen finns här för att visa just det. Den här vännen som ligger och sover i sin säng. På den här tiden, han hade säkert sina barn, sina höns, sin hamster. Nej, de kanske inte har hamster, men alla sina djur och mer därtill i sängen. Det var ett ganska stor risk att kliva upp mitt i natten. Men ändå, säger Gud, så ger han honom det han vill ha. För att han är så påträngande. Han är så envis. Och så står det till slutet att han ska ge helig ande åt dem som ber honom. Och då undrar man, men hur kom han in i bilden? Var han med saken att göra? Och jag tror att här finns själva nyckeln. Liksom. Att den heliga anden är liksom uppkopplingen. Det är han som gör det möjligt för oss att få kontakt med vår far, med himmelens och jordens skapare. Han är den som Paulus skriver, verkar i oss liksom med rop utan ord. Och kanske till sist oförmågan kan bli din allra viktigaste bön. Den fråga som lärjungarna säger här till Jesus: Herre, lär oss att be. Kanske kan vi börja där. Herre, visa oss hur vi ska be. Visa oss hur vi kan bli det vi ber. Lär oss att be. Och 3 ord som blivit viktiga för mig när jag inte vet hur jag ska be eller jag är för trött för att be, det är att säga tack, förlåt och hjälp. Och jag tror att med den bönen så kanske världen kan förändras lite grann, men jag vet att jag förändras alltid av att be. Herre, lär oss att be. Och tack Herre för att du vill lära oss att be. Att du vill visa oss, Jesus, vem du är när vi kommer till dig. Och jag ber Herre att vi skulle våga närma oss dig på ett nytt sätt. Att vi skulle kunna, trots besvikelser och trots alla misslyckade försök att liksom lära känna dig eller få mer av dig Herre, skulle få våga närma oss på ett nytt sätt. Och du vet precis vilka behov vi har. Och du vet precis vilka behov vi tror att vi har. Men tack för att du känner oss. Och tack för att du vet precis vad vi behöver. Och därför ber jag Herre att den här bönen skulle få bli en verklighet i våra liv Herre. Att vi fick be om att ditt rike skulle få komma. Att din vilja skulle få ske. Tack för att vi får tillhöra en församling, en gemenskap som kan gestalta det tillsammans. Så Herre, lär oss att be. Och lär oss att förstå och ta emot det du vill ge oss när vi ber.